ens förhållningssätt till mat, eller när vi var inne på fastan, att avstå från mat, att det säger någonting om den personens gudsrelation, och att lära känna någon annans gudsrelation är ju ett oerhört privilegium.
Idag ska jag få samtala med Nike Snijders som hållit morgonandakter i radion utifrån sin judiska tro. Dessa morgonandakter har gjort att jag gärna ville lyssna mer på henne och samtala om hur våra olika tro kan hjälpa oss vidare. Jag tycker det skulle vara spännande att samtala om vad måltiden har för betydelse i vår förståelse av Gud och vår relation med Gud och relation med varandra.
Mm. Jag har ju funderat på sabbatsmåltiden. Mm. Jag har funderat på Pesach-seden med allt vad det innebär. Och det är ju dels mat och ett historieberättande där man upplever uttåget ur Egypten. Och där möter man ju verkligen både mellanmänskliga relationer men också mänskliga relationer till Gud och det förhållningssättet. Och sen har jag funderat lite på fasta också. Att avstå från mat för Gud under en kortare eller längre period. Och att vi kan lära oss någonting om Guds relationen även i avsaknaden av måltid. Så det är där mina funderingar har gått så långt.
Det är spännande, för det jag har tänkt också, det är ju att det påminner om mina tankar så tillvida att dels fastan som jag har arbetat med både teoretiskt och praktiskt i det att jag har försökt utöva fasta.
Mm.
Där jag också tänker mig att fastan är att avstå från det som ger liv, i påminnelsen om att jag en gång måste avstå från allting, inklusive livet. Så det blir en mental förberedelse på att jag en gång ska dö, men också en påminnelse om att inte just nu. Just nu ger Gud mig av livet. Och när fastan bryts så blir det en på något sätt en lovsång och en glädje över att Gud ger livet. Men också det här med att måltiden inte bara är att äta.
Nej.
Det handlar inte bara om att äta proteinbars eller energybars, utan det ska vara någonting som smakar gott och ger ett välbehag. Och att i det finns det någonting av, som jag uppfattar det i judendomen och, det, och också i kristendomen, en förkunnelse av vem Gud är. Och egentligen började mina tankar i ett studium av den första skapelseberättelsen i Genesis där det står då att i Edens lustgård i paradiset så fanns det träd som gav frukter inte som var i första hand näringsrika. Det står det inte. Det får vi nästan utgå från att de var, men det står det inte.
Nej.
Utan det står att de var goda att äta av och ljuvliga att se på. Det finns alltså en skönhetsaspekt i skapelsen och i Guds gåva till människan. Och utifrån det blev jag så fascinerad när jag allt mer lärde mig att den judiska sabbatsmåltiden, eller ja, som, du får gärna rätta mig där, men jag uppfattar som att den judiska sabbaten, firandet av sabbaten, inte i första hand centrerar sig på synagogegudstjänsten utan på måltiden.
Precis, i hemmet.
I hemmet.
Man brukar ju säga att hemmet har tagit över betydelsen hos templet i Jerusalem. Att hemmet är det vi har idag. Och ett exempel är ju challabrödet som man äter på shabbat. Det är ju ett väldigt vackert, i regel flätat bröd. De brukar vara avlånga under större delen av året, och sen inför Rosh Hashanah så brukar de vara runda just för att symbolisera det här, det goda tiden som ja, men på något sätt i den runda symboliken. Och när man äter, när man bryter det här brödet, så doppar man det i salt. Och det har ju att göra med att offrerna i templet saltades. Och i avsaknaden av ett tempel så har vi hemmet. Så att synagogan har ju inte tagit hela platsen efter templet. Nej. Utan man har flyttat mycket in i hemmet.
Mm. Och det är jättespännande, för att i kristendomen så, i framförallt i vår tradition av kristendomen, det är reformationens tidevarv och de reformatoriska kyrkorna, så har i mångt och mycket förståelsen av helgen och helgfirandet fokuserats kring förkunnelse och predikan. Mm. Men vi bär också firandet av nattvarden.
Mm.
Och jag tror att vi många gånger har missat att förståelsen av nattvardens rötter i sabbatsmåltiden.
Mm.
Och många, alltså vi pratar ofta att nattvarden har sina rötter i påskmåltiden, och det är helt sant, så är det ju. Men påskmåltiden är ju också en sabbatsmåltid, fast ja, lite större.
Mm. Precis.
Och därför så blir det så spännande att också se de rötter som hela den kristna kyrkan har inne i denna judiska tradition kring måltiden.
Mm.
Och inte minst det brödet som du nämner, men också vinet som ska ställas fram. Hur är det? Det hälls upp vin och läggs fram bröd, och så inleds det med en bön.
Mm, precis.
Man välsignar. Kan du inte berätta lite grann om hur det går till?
Mm. Man välsignar brödet och vinet.
Mm.
Och det är ju en central del av måltiden, att man inleder med de här njutbara elementen, och att man tar sig tiden att välsigna och tacka för detta. Sen kommer det en bön efter måltiden också. Men sabbaten inleds ju med dels ljuständande, och sen att man bryter och delar brödet och delar vinet.
Mm. Och sen kan man äta vad som helst.
Sen kan man äta nästan vad som helst.
Ja.
Och där finns det ju oerhörda regionala skillnader. Det finns ju, det judiska köket är ju fantastiskt, för att det sträcker sig över stora delar av världen. Men ofta, och det här är ju, det är en parentes, men eftersom man inte ska tända eld eller värma upp någonting under sabbaten, så brukar man traditionellt sett ofta servera grytor och liknande som kan stå på en passiv värmeplatta under själva sabbaten.
Mm. Man får hålla plattan igång om den är tänd innan, eller hur är det?
Precis, man tänder den innan sabbaten, och sen får den vara igång.
Mm.
Och jag tror att innan kokplattorna kom in i våra liv, så brukade man ha en vedugn eller liknande som höll värmen och höll den här maten varm, dels på fredagskvällen erev Shabbat, men också under lördagen.
Mm. Mm.
Så att man förbereder mat för hela det här heliga dygnet.
Mm. Mm.
Och där är ju maten av stor betydelse, för det är ju tiden stannar upp under sabbaten, och man möts familj och vänner och njuter av både stillheten, men också naturligtvis av maten och gemenskapen.
Mm. Någon har sagt, slår mig precis nu så det kom plötsligt, men någon har sagt att det är sabbaten som har burit judendomen genom seklerna, mer än en teologin, dogmatiken, skrivandet eller så. Vad skulle du säga om det?
Jo, men det tror jag absolut. Mm. Och det är väl en gemensam nämnare för olika judiska grupper och inriktningar världen över. Det är ju inte alla som observerar alla regler kring sabbaten. Många använder elektronik och liknande, men att man har en relation till sabbaten oavsett hur man väljer att fira den. Men att även om man lever ett rätt så sekulärt liv, så finns den där som en konstant som man förhåller sig till på ett eller annat sätt.
Mm. Och den här måltiden, sabbatsmåltiden, men också sedermåltiden, hur förhåller den sig till gäster, främlingar av annan tro? Händer det att ni bjuder in grannar eller människor runt omkring? Eller är det någonting som ni hellre vill så att säga vara själva?
Nej, det är ju en mitzva, ett påbud eller en god gärning att bjuda in till sitt middagsbord. Och det sker ju både under sabbaten och under Pesach då, till exempel. Och jag tänkte på när jag satt och funderade lite kring det här med måltidsgemenskap, så tänkte jag på traditionen vid Västra muren i Jerusalem. För på eftermiddagen innan sabbaten så brukade stå ganska många människor på det här torget, eller vad man ska kalla det, framför Västra muren och helt enkelt vänta på att hitta en främling att bjuda in till sabbatsmåltid. Så att man kan, och det här har jag gjort med både kristna och muslimska vänner, att vi har ställt oss där och sen har vi liksom väntat på att någon ska komma fram. Och vid ett tillfälle så var det en man som bjöd in oss. Det visade sig att han hade en väldigt stor varm familj. Vi åt fantastisk mat, vi sjöng och blev väldigt välkomnade. Och sen när jag ville tacka hustrun i familjen för gästfriheten och vänligheten, så sa hon att nej, det är inte vi som har bjudit in, utan det är Hashem som har gjort det. Det är Gud som har bjudit in till vårt bord. Och vi är lyckliga nog att kunna erbjuda den här platsen för ett gudsmöte.
Det är väldigt spännande, och jag lyssnar in det i den kristna diskussionen kring nattvardsbordet som där en del kristna, en del kyrkor praktiserar det så kallat öppna nattvardsbordet, att alla är välkomna, och andra menar att för att vara välkommen till nattvardsbordet så ska man tillhöra rätt tradition, så att säga. Så det där är någonting som verkligen tjänar till eftertanke. Men också egentligen en eftertanke som går utöver själva sabbatsmåltiden. För på något sätt så blir sabbatsmåltiden, eller den gudomliga eller heliga måltidsgemenskapen kan man skulle säga, blir på något sätt ett tecken på världen som helhet. Vilket man skulle kunna använda i hela flyktingdiskussionen, eller vad tror du om det? Att det är på något sätt ett påbud att vara välkomnande, att dela det vi har.
Absolut. Och både om vi tittar på Pesach igen, så pratar man ju om att det osyrade brödet, matza, att det inte bara är någonting som man äter när man återupplever flykten från Egypten, utan det är också någonting som ska mätta den fattiga. Och i femte Mosebok, där det går igenom matregler, alltså kashrut regler vad man får och inte får äta, där är det också väldigt centralt att du ska öppna dina händer med det du har, och du ska inte låta, nu tror jag de använder begreppet tjänstefolk eller någonting liknande, men du ska varken låta ditt tjänstefolk eller främlingen stå med tomma händer framför dig. Och det tror jag är någonting vi kan, ja, vi bör fundera över när vi ser hur världen ser ut idag.
Du sa innan att sabbatsmåltiden är en mitzva, ett bud som man ska hålla. Kan man säga att det är en skyldighet att äta och dricka gott?
Ja, det skulle jag nog säga. Faktiskt. Det finns inget egenvärde i att begränsa sig eller liknande, utan man ska ta fram och bjuda på det finaste man har.
Någonstans har jag hört om att på Jesu tid också så drack man ofta vatten till maten, men man vid sabbaten, vid påsken, vid bröllopen var man skyldig att dricka vin. Är det så?
Det är så, det stämmer. Det stämmer.
Ja. Nej, för det är en väldigt spännande vad ska man säga, pandang till den kristna riktningen, alltså framförallt pietismen och de mer asketiska dragen inom kristendomen, där man skuldbelägger och skambelägger vin till exempel. Men här har vi då att man är skyldig att dricka vin. Och det finns ju berättelser om Jesus där han skapar vin av vatten vid bröllopet i Kana till exempel, som en som ett tecken på, jag skulle säga också ett tecken på sina judiska rötter, att Jesus var jude. Jag var en gång och pratade i ett judiskt sammanhang utifrån rubriken Jesus som jude. Och det är väldigt spännande och nyttigt att tänka i de termerna.
Ja, absolut.
Men också, det finns ett tillfälle där människor kommer och anklagar Jesus. Och han säger, Johannes döparen kom.
Mm.
Och han drack inte och han åt inte. Och ni förkastade honom, för det vill säga underförstås för att han var asket.
Mm.
Och det här var konstigt. Nu kommer jag och jag äter och jag dricker. Och ni kallar mig för drinkar och frossar. Mm. Ja, nej, men det är spännande tycker jag att tänka just på detta som med måltiden. Och inte bara, alltså, glädjen i måltiden som någonting som vi kan till och med anses skyldiga till som människor.
Mm.
Inför Gud.
Mm.
Skyldig att ta emot av Gud.
Mm.
På något sätt.
Ja. Och sen har vi ju inom judendomen alla dessa matregler. Mm. Som också liksom någonstans kalibrerar vår gudsrelation. För tittar man, det finns ju mycket som har sagts och skrivits om att kashrut, alltså kosherreglerna, från början kom till som en ren självbevarelsedrift, att man skulle inte äta det som skulle kunna göra en sjuk, man skulle inte äta det som fienderna åt. Mm. Men de här reglerna finns kvar än idag.
Mm.
Och jag fick det förklarat väldigt bra vid ett tillfälle av en person som sa att du behöver inte förstå de här reglerna rent logiskt, utan du behöver lita på att det är så Gud vill ha det.
Mm.
Nej, och jag har en vän som är ortodoxt kristen.
Mm.
Och jag vet att fastetiden är oerhört viktig för honom.
Mm.
Att göra vissa uppoffringar.
Mm.
Att låta bli och äta vissa saker som skänker honom väldigt stor njutning.
Mm.
Men att anpassa det man äter skänker en slags själslig njutning.
Mm.
För det blir meningsfullt det man avstår ifrån att äta, men också det man faktiskt äter.
Mm. Och det kan jag själv skriva under på, eftersom jag också brukar tillämpa fasta i den tiden som kristna kallar för fastetiden. Mm. Före påsk.
Mm.
Och där, genom att avstå det som jag tycker om, så blir dessa rätter, eller det att äta och det att dricka, blir mer påtagligt. Man märker det mer. Livet blir mer tydligt. Och när påsken kommer och jag får dricka, och enligt ortodox tradition är skyldig att dricka, får inte fasta i påsktid enligt ortodox tradition, så blir det så väldigt tydligt att det är en gåva av Gud.
Mm.
Och någonting att vara tacksam för, inte bara i påsktid utan alltid.
Mm.
Och att kunna avstå från mat är även det ett privilegium.
Mm.
Och att kunna vara tacksam att jag har möjligheten att avstå från mat. Det finns tillräckligt att leva av så att jag inte behöver dö.
Mm.
Det finns människor som absolut inte ska avstå från någonting, eftersom det skulle förstöra allt för dem.
Precis.
När fastar man i judisk tradition?
Man gör det vid dels sorgehögtider. Till exempel när man minns templets förstörelse, så är det en fastedag. Man gör det också på Yom Kippur, försoningsdagen. Och det blir ju, man kan ju dra paralleller till Ramadan också, att man faktiskt går en hel dag utan att äta.
Ja.
Men sen när man bryter fastan så gör man ju det med tacksamhet. I allra högsta grad.
Mm,
precis. Mm. Och det är väl någonting som gör att när jag har förmånen att bryta fastan under Ramadan med muslimska vänner, så känns det också ganska så hemtamt och meningsfullt. Och det är ju ett privilegium också att få dela den upplevelsen.
Mm.
Och där har jag mött otrolig gästfrihet på tal om just det här. Om man, vem man bjuder in till sitt bord.
Ja. För det blir ju på något sätt... kanske är det så i vår tradition. Jag vet inte vad vår betyder i detta fallet. Om det är vår kristna eller vår västerländska. Mm. Eller hur stort, jag vet inte. Men i vår tradition så blev vi väldigt intellektualiserade.
Mm.
Och det är inget fel på att tänka intellektuellt. Tvärtom, det tycker jag är viktigt. Men vi kan bli begränsande till ett intellektuellt förhållningssätt. Och ett intellektuellt... Att vi intellektuellt begränsar vår gudsrelation till bara tänkandet.
Mm.
Men genom att väva in både fastan och ätandet och drickandet så tvingas vi använda hela vår kropp.
Mm.
Inte bara, jag tänker inte bara på Gud. Jag upplever Guds relationen med hela min kropp. Om jag gör det i förståelsen av att det är Gud som ger mig maten. Det är Gud som skänker mig förmågan att njuta av smakerna. Disney eller Pixar har gjort en film om Ratatouille. Jag vet inte,
just det.
Ja, den, jag vet inte hur många som har hört eller sett den, men det handlar om en liten råtta som blir gourmetkock. Jag tycker den är jätterolig. Och där är bland annat i början där den här lilla råttan tar någonting som är gott, så säger han man kan äta detta, och så tog han på det och så säger han det är gott. Och så kan man äta detta, säger han, och tar någonting från den andra handen och säger det är gott. Men tillsammans, så uttrycker han blir nästan höga ögon och rullar på honom. Och jag tycker att detta på något sätt blir en påminnelse om den här gudomliga förmågan att uppleva en njutning med smaklökarna och doften som mat och dryck kan göra med oss. Och när man inser det, så blev måltiden både en lovsång, en bekännelse och till och med en förkunnelse att växa i sin tro.
Mm.
Eller överdriver jag nu?
Det tycker jag inte att du gör. Det tycker jag absolut inte. Nej, men jag får återknyta till det här med fastan.
Mm.
Jag plockade fram Jesaja 58.
Mm.
Men bara jättekort tänkte läsa.
Mm.
Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så kläd honom, vänd inte dina egna ryggen.
Mm.
Att fastan är större än att avstå från mat. Och sedan njuta av mat. Vi påminns om de som inte har det vi har. Och att vi förhoppningsvis kan möta Gud i det där och någonstans ta de här uppmaningarna och applicera dem i vårt dagliga liv. Jag bor i Dalby som är en by utanför Lund, och det finns en fantastisk kvinna. Hon är väl i, ja, gissningsvis 85 års åldern. Hon har som tradition att hon en gång i veckan bjuder en främling på lunch. Och hon pratar med människor på busstationen. Hon pratar med folk i den lokala matbutiken. Och väljer en främling. Och sen vid ett tillfälle för ett par år sedan så hade hon börjat prata med en muslimsk familj som hade råkat gå förbi hennes terrass, och så hade de börjat prata, och då hade hon föreslagit, ska vi inte äta lunch tillsammans, jag bjuder, det här blir jättetrevligt. Och då var det Ramadan, och det var viss språkförbistring, men de hade väl kommit fram till att nej, vi kan inte äta innan kvällen. Och då träffade jag henne och då sa hon, nu måste du förklara för mig, vad är det här med iftar? Vad gör jag? För jag skulle bjuda dem på lunch, för de kunde inte äta. De får tydligen inte äta alls, utan vi kan först äta ikväll. Och vad förväntas av, vad ska jag göra för att verkligen skämma bort det här unga paret med ett barn? Och jag tyckte det var så fint att hon antog utmaningen.
Mm.
Och hade en nyfikenhet Det slutade med att hon blev bjuden hem till dem. Och det kanske gjorde det hela, det hela enklare. Men det blev ju ändå det här mötet med främlingen.
Ja, ja precis. Vad händer? Hur skulle du uppfatta det om du skulle bli serverad en maträtt? Låt oss säga att någon säger att det här är oxkött. Och sen visar det sig att nej, det var fläskkött.
Jag hade den diskussionen med en bosnisk vän som hade mött den här situationen. Han hade blivit hembjuden till någon som ville bjuda på det finaste de hade. Och jag vet inte om det var språkförbistring, men det landade i alla fall i att han hade ätit fläskkött, vilket han inte vill och får göra. Men han sa, nu sa ju han Allah naturligtvis, för han är muslim. Men han sa det att Allah kommer inte straffa, Gud kommer inte straffa mig för det här. För jag har inte medvetet brutit mot några matregler, utan jag har faktiskt tagit emot en gåva som gavs med bästa möjliga intentioner, sen följde väldigt fel. Men rent praktiskt så tycker jag i alla fall att ska man äta tillsammans med människor med olika preferenser och matregler, att man kanske, även om det kan vara lite tråkigt, men att man har diskussionen innan om vad människor äter och inte äter. Knytkalas, fantastiskt. Man sätter några grundläggande regler, till exempel inte fläsk eller inte laktos. Men att man tar den möjligheten att faktiskt bjuda varandra. Sen är det ju inte alltid så lätt, men jag tänker att värnar man om varandra så hittar man vägar att kunna äta gemensamt.
Ja, jo, men det tror jag ju också. Och just den här respekten att våga lyssna in den andra.
Ja, och våga fråga.
Och jag tror det är bra att kunskapen kan spridas mer och mer om vad det innebär att leva i ett pluralistiskt samhälle med människor från olika kulturer. Att man helt enkelt har en förståelse för att det kan mycket väl vara så att den jag bjuder inte äter. Och så en del saker tror jag är allmänt känt, till exempel fläsk och fläskkött som jag nu tog som exempel. Det finns andra saker som är svårare när det gäller skaldjur till exempel. Eller som du nämnde, att man kött som ligger i en mjölksås inte är kosher. Och det är inte lika känt, tror jag. Men den kunskapen kan man ju alltid sprida.
Och att man lär sig om någon annans gudsrelation i det där.
Ja.
Att ens förhållningssätt till mat, eller när vi var inne på fastan, att avstå från mat, att det säger någonting om den personens gudsrelation. Och att lära känna någon annans gudsrelation är ju ett oerhört privilegium. För där kan vi nog hitta en del nycklar som vi kan ta med oss i vår egen relation.
Och där man kan förstå sig själv bättre. För mig som kristen är det så oerhört viktigt att förstå en judisk tradition, eftersom det är där jag har mina rötter. Men jag tror också att överhuvudtaget i mötet med en människa av annan tro så kan jag förstå min egen tro mer. Och också utvecklas i min egen tro.
Och då behöver man ju inte landa i att vi tycker samma eller vi gör samma.
Nej.
Utan vi kan landa i att, att vi gör olika, troligtvis med samma goda intentioner, men att vägarna kan vara annorlunda.
Tack så mycket.
Tack ska du
ha. Ett fantastiskt samtal som jag är verkligen glad över. Tack så mycket.
Jätteroligt att få vara med. Tusen tack.
Tack.